ganska exakt 9 år sedan starten har det blivit dags för avsnitt 233 av Obiter Dictum podcast. Denna lilla avkrok av internet där ambitionerna stundtals varit höga, men där analysen i slutet av dagen oftast landar i en bottentrål. Men vi räds inte djupet, vi som sitter här, nämligen jag som heter Billy Rimgard och min kollega Tobias Nordström.
Hallå.
Hur är läget?
Det är bra. 9 år.
9 jävla år.
Det är mycket. Lite för mycket. Jag gillar ju inte att blicka bakåt. Och varje gång man blickar bakåt så blir man påminn om varför.
Ja, men verkligen. Ja. Så är det ju.
Ska vi börja direkt med...
Får jag bara apropå att blicka bakåt?
Ja.
Jag gick i mål med en grej i helgen.
Mm-hmm.
Som har varit faktiskt jättejobbig. Oväntat jobbig. Nämligen så här. Jag har jobbat 2 månader på mitt nya jobb nu.
Mm.
Första dagen jag började där så var det fick jag uppgift av en. Alla i vårt team har lämnat in en topp 5-lista med de bästa albumen som har gjorts.
Okej. Okay. Jag känner ju dig.
Mm?
Jag vet ju att det här är liksom saker... Sådana som du och jag inte tar lätt på.
Nej, exakt.
Det här är ju liksom 2 månaders arbete.
Oh ja, och jag gick i mål i helgen. Jag tog två månader.
Jag vill fråga först. Förstår dina nya kollegor det här? Är de i samma snitt? Eller är det här någonting de svänger ihop på lunchen?
Det är en bra fråga. Uh-huh. Jag har inte riktigt kunnat bedöma det riktigt så. Men för jag hamnar ju i någon slags överanalyserande loop där jag funderar på utifrån vilka kriterier är det de 5 bästa.
Men det
är det de 5 jag har lyssnat mest på eller de 5 som... För det är lätt att så här...
Det kan ju inte vara.
Nej, absolut inte.
Nej,
absolut inte. Nej. Men det finns också det här... Alltså, Det finns ju också någon slags objektiv sanning. Det vore supertråkigt att så här komma med Dylans Blood on the Tracks och någon Sly and the Family Stone.
Jag är inte säker på att den objektiva sanningen är en objektiv sanning längre.
Nej.
Alltså det var den objektiva sanningen. Det känns som att nu är den något annat.
Ja. Men jag gick i mål med den och jag är jävligt nöjd faktiskt.
Vad heter det? Hur jobbar du när du gör det här? Är du liksom, gallrar du ner... Och bara sätter en lista, eller vad heter det? Hur ser processen ut?
Min utgångspunkt fick bli någonstans att säga, jag tog album som jag lyssnat väldigt mycket på.
Mm.
Och fortfarande lyssnar på.
Mm.
Därför försvann exempelvis Björks Homogenic, även fast det kanske är det största albumet som släppts under min livs... Nej, nu gör jag. Det största albumet som släppts sedan jag var 15 år eller äldre.
Mm. Mm.
Sen
din pubertet.
Ja, exakt, ja. Exakt. För det, alltså, det är svårt att prata om liksom, toppalbum utan att prata om Björks Homogenic. För det är ändå, ja, det är ändå vad det är. Men jag lyssnar nästan aldrig på det idag.
Nej.
Då så nostalgi lyssnar jag på Yoga, knäckt över hur bra den låten är. Men det slutar där.
Mm.
Och då är det så här, kan jag verkligen ha med det på en topp 5 över världens bästa album? Nej, inte längre lyssnar
på
den.
Ja, men för du tänker att du inte lyssnar på det?
Ja.
Ja, men det är klart du kan.
Mm, det är klart jag kan.
Ja, men hur är du då när du väljer liksom första platsen? Väljer du den du tänker liksom förtjänar första platsen eller vill du göra ett statement och väljer en intressant första plats? Jag är ju väldigt mycket det senare.
Ja.
Jag vill att första platsen ska väcka en reaktion snarare än att...
Nu lämnar jag in dem utan inbördes ordning.
Ah.
Jag vet inte om det var ducka, men jag tror inte det.
Ja. För jag är ju annars... Jag bestämmer... Liksom med, i en sån här process ganska snabbt för vilka 5 det handlar om.
Mm.
Sen kan jag hålla på i år och liksom bolla med var på listan de finns, så att säga.
Alltså den är ju... Jag kan ju
topp 5, sa du.
Kan ju plocka... Ja.
Mm. Topp 5 är bra.
Redan nu känner jag att jag behöver iterera på den här några gånger.
Topp 10 är liksom så här...
Det är för fegisar.
Ja, men det är också lite så här... Man kommer inte brinna för alla 10.
Nej.
Topp 100 är egentligen bäst. För att då kan man liksom börja teckna en... vad ska vi säga, en fullskalig bild av saker och ting. Men låt höra.
Det här blev en ganska ohipp lista delvis. Med några överraskningar.
Betyder det att det blev en väldigt hipp lista?
Jag vet inte.
Ja.
Det får någon annan bedöma. Okej, det första. Den är så obvious att... Men jag var tvungen att ha med den.
Mm.
För den är ändå The Clash, London Calling.
Mm.
Svårt att inte ha med den. Om man nu ska säga topp 5-album.
Okay.
Alltså, ja. Mm. Nummer 2. Visar sig vara lite av en joker... Daft Punk, Discovery.
Hur kan det vara en joker? Jag var helt övertygad om att den skulle vara gjuten på din lista.
På min lista, ja. Men på alla andras listor, det var, Homework har dykt upp ett antal gånger.
Okay.
Bland övriga teammedlemmar. För det här ska, liksom, Alexi som är utvecklaren som samlar in det här ska göra någon form av visualisering. Det ska in i no- ja, det ska programmeras kring det här.
Okay.
Exakt hur vet jag inte.
Men det är ju, det är ju, det är bara människor som inte förstår saker som har med homework istället för discovery. Homework är liksom, det är ett bra album, men det är ju en skiss. Det är, ja, det är discovery, det är då det bryts ny mark. Det är, ja, då, det är då det händer någonting.
Ja, men det tycker jag också.
Ja. Det, och, ja, det handlar inte på att tycka, det, så är det.
Men det finns något konceptuellt, alltså något, det är så konceptuellt,
ja,
också.
Ja, det är en vision.
Här kommer en liten curveball.
Håll i hatten.
Beth Orton, Daybreaker.
Ja, men den här har du haft smugit in förut som en, vad heter det, en liten otippad grej i, när vi har gjort listor, vet jag.
Vad fan?
Ja, det är inget fel med det. Det var ingen annan som hade med den.
Nej.
Nästan,
nej. Nej. Beth Orton, lite av en unsung heroine ändå.
Ja, inte så, men det är väl också så, Beth Orton, hur många album har hon släppt?
Två. Plus, ja, ett ny sentida som,
ja,
jag inte,
precis,
tyckte om.
Men... Så det är lite sådär... ja, jag förstår varför hon inte är top of mind hos folk som gör listor på bästa album.
Också lite statement att välja Daybreaker istället för Trailer Park. Hmm, ja. Mm. Här är en feg, men...
Nummer fyra är vi på då.
Ja. Mm. Marvin Gaye, What's Going On?
Ja, det är trist.
Trist, eller
hur? Ja, men den och London Calling är ju de tråkiga valen hittills.
Men grejen är så här, det finns soul jag tycker bättre om än Marvin Gaye.
Ja.
Jag skulle lätt kunna ha Martha Reeves and the Vandellas, Bless You. Mm. Jag skulle kunna ha Stoned Love med The Supremes. Mm. Ain't No Mountain High Enough. Alltså det finns låtar som är mycket bättre än allt som finns på What's Going On. Men nu pratar vi fortfarande album,
ja,
här.
Det är helt sant.
Och det är det som gör det svårt. Mm. För att när man pratar om soul, stora soul-album. Finns inte... Alltså...
Nej, men det är ju lite, det är lite rätt svar. Mm. På ett lite trist sätt. Mm. What's Going On. Men vad heter det... Ja, jag hoppas ju nog att den sista är mer otippad.
Jag tror det.
Ja.
I såna här sammanhang har mig veteligen den här skivan aldrig förekommit. Everything But The Girl, Temperamental.
Mm. Du gick på det personliga spåret.
Mm. En skiva som jag lyssnade sinnessjukt mycket på när den kom och fortfarande lyssnar på väldigt ofta.
Mm.
Och det lustiga i det här är ju att jag gjorde ju direkt en shortlist liksom på 7 album, typ 8 album.
Mm.
Som jag tänkte att jag skulle välja utifrån. Varken Beth Orton eller Everything But The Girl var med på den. Däremot, mitt enda självklara val som skulle vara med på listan, nämligen The Cure's Disintegration, ramlade bort.
Mm. På shortlisten fanns det liksom facitsvaret, det som alltid är liksom det rätta svaret.
Sly and the Family Stone.
Nej, den är... Det är lite för musikhögskola. Men vad heter det? Jag tänkte på Television, Marky Moon.
Nej.
Den är ju alltid... Ja. Ingen kommer klandra någon som har med den på en lista.
Men jag kände ju så här att om vi skulle lista topp 5 låtar hade det varit så himla mycket lättare. Då hade jag börjat med New Order, Ceremony.
Mm.
Och så hade jag tagit... Ja, men Supreme, Stone Love.
Mm.
Och så hade jag tagit... De finns... Det är lätt. Låtar är lätt.
Mm.
Jag kan definitivt lista 5 låtar som... Står ut över alla.
Men det som är lite tråkigt med låtar är att där är topp 5-listan på de bästa låtarna som har gjorts någonsin. Den är mycket mer skiftande än listan på album.
Mm.
För alltså en låt kan verkligen liksom skifta i kvalitet och färg över tid på ett helt annat sätt. Alltså ett album stands the test of time på ett annat sätt än en låt gör.
Mm.
Tycker jag i alla fall.
Mm.
Så att ja. Men kul. Vad fick det här för reaktioner då?
Jag vet inte, alltså inga direkta så. Han tyckte det var intressant just eftersom det fanns nya...
Har du sett de andras listor?
Ja, de sitter i post-it runt hans monitor.
Du behöver inte recensera de andras val riktigt. Men var det något du hickade till på?
Nej, det kan jag inte påstå.
Nej.
Nej. Det var liksom...
Nej, tråkigt.
Alltså, jo, men alltså, det speglar ju de andra väldigt tydligt. Alltså så, alltså... folk som är nere med stoner rock listar sånt. Mm. Och folk som kommer från synt bakgrunden listar Nietzsche. Alltså
det är ju liksom det, svagheten i att ha valt läger en gång i tiden är ju att man blir ju enögd. Liksom, till exempel så här, jag har ju alltid på ett sätt, en del av mig har alltid avundats folk som gillar metal. Mm. För att det känns som att så här, när man har varit musikjournalist har man liksom alltid så här, varit försiktigt skeptisk till allting.
Ja.
Men däremot de som är musikjournalister specialiserade på metal, de är försiktigt optimistiska mot allting. Det är, ja. Alltså, det är knappt försiktigt. Det är liksom så här, alla är i Jens Petersson-mode. Och så att det är liksom så här, standard. Man börjar liksom på 6 av 10 och sen kan det bara gå uppåt.
Men det är lite som så här, kristna artister som i en kristen kontext aldrig kan vara dåliga. Utan de är alltid så här, mer eller mindre bra. För ja. De är ju ändå så här, det är ändå något positivt att de sprider
tror
budskapet.
Metal communityt gillar jämförelsen med det kristna rock-communityt?
Jag vet inte.
Nej. Nej, men
jag känner ju en person som spelar doom metal, fast kristen doom metal. Så att i hans värld och hans bands värld så är ju undergången någonting positivt. För det är ju liksom upplyftelsen. Och det har förekommit clashar då. Uh-huh. När man kommer ner och ska spela. Det har ju förekommit clashar då när man spelar i någon källare i Polen. Och de andra doom metal banden liksom,
är satanister.
Ja, de önskar sig en annan sorts undergång.
Ja, men kul. Nyfiken på vad det blir för grafiskt projekt av allt det här.
Ja.
Jag har ju försökt gå i mål med en grej också. Mm. Inte lyckats. Vi pratade ju förra veckan om att jag skulle se Konvoj.
Just det.
När jag började se Konvoj så insåg jag att jag har ju sett den här. Men jag misslyckades nu med att se den. Jag somnade efter en kvart.
Mm.
Jag vet inte. Det kan ha varit att det bara var sent på kvällen och jag liksom direkt vaggades in i någon form av trygghet. Med liksom öppningsscenen när Chris Christopherson kör igenom någon slags saltöken. Men det var liksom så här väldigt sövande.
Ja.
Så att läxan har inte gjort.
Nej.
Men vad har du att säga om det här?
Ja, men jag har inte sett Nu blåser vi snuten.
Nej, okej. Okay.
Men motto då, har du tänkt på det?
Ja, jag har tänkt mycket på. Mm. Jag började i... försöka tänka sig något apart.
Mm.
Jag var mycket inne på... Du har hört den klassiska gamla Yngve Malmsten-sägningen. Jag tror att det är en intervju med något SVT-program till och med. När han, nej, om det är något brittiskt musikprogram. Skitsamma. Yngve Malmsten blir intervjuad om sin musik. Och sen säger Yngve Malmsten då... How could less... Everyone always told me... take it easy, take it easy. Less is more. And I always said... How could less be more? More is more. Jag började i delandet sen, men sen kände jag att det kändes för plojigt på något sätt. Och sen parallellt med det här så håller jag på att tillsammans med min sambo se om Game of Thrones inför att sista säsongen kommer. Och där kryllade det av motton. Alltså alla husen har ju sitt eget. Winter is coming, we do not sow och så vidare. och jag blev lite inspirerad av det. Och landade då i någon slags kompromiss mellan något plojigt och något som faktiskt ändå är det jag tänker säga någonting. Nämligen, you know nothing, Jon Snow.
Aha.
Jag tänker att det är så här, det säger någonting om ett större tillstånd, att man inte vet någonting. Det finns en populärkulturell referens, vilket känns som att det funkar med mig. Och det finns något kul i att så här, referera till en specifik person som inte vet någonting. Och att tänka att det ändå gäller oss alla på något sätt.
Mm.
Så att det är inte det bästa mottot i världen, men jag tänker att det är, från och med nu så lever jag efter det.
Mm.
Har du funderat?
Jag började någonstans runt ta inga fångar.
Mm.
Utvecklade det till skjut för att döda.
Ja.
Sen kom Christchurch. Inte så kul motto att ha.
Nej.
Mottot funkar inte i alla lägen.
Så nu har du follow PewDiePie. Eller subscribe to PewDiePie som motto istället.
Ja, alltså, på något sätt så får jag måste iterera på det där. Men jag vet inte, någonting i den linjen. För att det kanske finns ett jag vill vara farlig drag i det som inte är så klädsamt.
Ja, på ett sätt, du bottnar inte riktigt i shoot och kill, känns det som, eller?
Nej. Jag har en kollega som har en klistermärke på sin dator där det står krångla inte till det. Det tycker jag är himla fint.
Men det är ju nästan så här väggord. Alltså det
ja.
Det är nästan i linje med Carpe Diem.
Det är bara att googla.
Ja, jo. Men det känns som att så här, vi har work in progress kanske.
första iterationen är klar. Nu ska vi får jobba om den.
Mm.
Jag läste en grej jag blev glad av. Och det är att Shannon McGuire's Wayward Children-serie blir tv. Alltså det är en bokserie. Och den ska bli tv på sci-fi. Och det tycker jag ju är asbra. Därför att...
Det är inte en varningsklocka med sci-fi.
Jo, vi är på väg dit.
Ah, okay.
Jag gillar Shannon McGuire jättemycket. Jag tycker hon är grym. Jag har inte läst just Wayward Children. Men jag har tjatat mycket om grejer hon skriver under sina pseudonymer. Mm. Myra Grant bland annat.
Just det.
Här i podden. Och det som hände här då var att... hon gick såklart bananas på sin Twitter och bara så här, this is gonna be incredible och liksom så. Hon är inte inblandad i det projektet, hon har ju bara sålt rättigheterna. Så hon sa det att så här, jag har ingen kontroll, men jag ser fram emot det här så mycket och var så himla glad och härlig. Och hennes fanbase jublade med. Och när jag läste en artikel om det här så var det en kommentar som stack ut. I look forward to getting invested and then having it be prematurely cancelled.
Det var nu ett fan som skrev.
Ja. Och någonstans tycker jag att det där är huvudet på spiken och funderar på, är det här samtidens sjuka? Att liksom, vad får man PR för? Jo, det är när man lanserar någonting nytt. Så här, här kommer något nytt. Kolla, vi ska filma Shane McAvires feta serie.
Mm.
Folk blir helt överlyckliga. Någonstans runt säsong 3-4 när den är så här, okej, okay, det är en bra serie och det puttrar på. Mm. Där får man inte någon PR längre, utan då vinner man mer på att lägga ner och starta upp någonting annat.
Det beror ju på, tänker jag. Alltså får en serie fäste och biter, då lever den ju.
Ja.
Eller?
Fast det är ganska få serier som får det sortens fäste, att jo, vi pratar kanske om dem. Då är vi uppe och snackar om så här Walking Dead, True Detective, alltså de här riktigt feta produktionerna. Jag tänker de här mellanserierna lönar sig, alltså PR-mässigt lönar det sig mer att lägga ner dem och starta upp någonting annat.
Mm.
Och då, jag tänker att det ligger i linje med en gammal spaning här, att nästan göra någonting. Vi filmatiserade nästan Shannon McGuire's Wayward Children.
Och vad menar du då? Gör man den och inte sänder, eller slutar man ännu tidigare?
Man sänder kanske en halv säsong.
Eller? Man gör en pilot.
Ja, man gör en pilot. Man har släppt nyheten och fått fanbasen exalterad.
Mm.
Sen blir piloten en besvikelse, fanbasen sviker.
Mm.
Och så lägger man ner.
Men det är ju just det där med att man inte får sikta för lågt. För det är ju det ännu värre att göra.
Ja.
Alltså att göra en serie då, till exempel om de skulle göra en säsong och sen visar det sig att suget efter mer är jättestort. Då har man liksom så skjutit sig själv i foten, så att säga, om man har stängt berättelsen.
Mm.
Så att för tv-serier så lönar det sig ofta att sikta lite för högt och säga att så här, det här kommer fortgå i all evighet och sen gör inte det. Just för att så här, alternativet är liksom för vådligt, så att säga.
Mm.
Men kommer du kolla?
Ja, men det
om,
kom...
det blir, om det blir något.
Om det blir av. Jo, men det kommer jag nog göra. Framförallt, men det jag kanske blir mer sugen på att läsa böckerna. För jag har inte läst dem.
Ah, okay.
Så jag blir nog mer sugen nu på att kanske ta med det som mitt nästa bokprojekt. Kanske. Jag har mycket på att läsa listan just nu. Som, ja.
Det kommer bli nästa grej på jobbet. Lista 5 böcker.
Oj, jävlar i helvete. Men då, ja, då hamnar man ju också i det här genre, litteratur versus liksom ja, genre, litteratur
fantastik versus riktiga böcker.
Ja, rymd, pang versus, ja.
Ja. Men vi jag gissar att du kommer se serien då om den kommer, trots att du inte läst böcken, om du inte vill göra det. Eller? Sparar du det då? Och därmed bidrar till att inte sprida bass om serien och att den läggs ner för tidigt.
Ja, men så här, den är i production nu. Jag kommer nog läsa böckerna under våren och sommaren.
Men då hinner du.
Jag ska bara läsa klart The City in the Middle of the Night, som jag läser nu, av Charlie Jane Anders. Svinbra hittills. Mm. Den borde bli film.
Kul.
Ja. En liten, man slänger ut ett frö här till producenter.
Ska vi fortsätta prata lite film som inte finns än?
Mm.
Vad heter det? Det kom ju, nej, som man kan kalla det nyheter, men det kom ju lite uppgifter i alla fall i veckan om Christopher Nolans kommande projekt.
Interstellar Update.
Ingen vet ju såklart någonting om vad det är för någonting. Det enda vi vet är att Deborah har castats och John David Washington är ombord. På IMDb-sidan för filmen så står även av någon anledning Robert Pattinson med. Och vi vet också att den kommer sommaren 2020. Så att, lite drygt ett år.
Typ så här 17 juli. En sån här riktig blockbuster-release. Mm. Och Christopher Nolan är ju inte en man med, som tar sig själv på litet allvar.
Nej.
Det har vi lärt oss nu. Och jag har läst någonting.
Och det stora problemet är kanske också att filmstudierna tar honom också på ganska stort allvar. Så han får göra vad han vill.
Autören. Mm. Så han har... Det enda man liksom... Man vet ju inte riktigt vad den handlar om eller någonting sånt där. Men man kan läsa mellan raderna att det ska liksom återuppfinna den actionpackade sommarblockbustern. Det är hans.
Tror du blockbuster verkligen? Alltså så det enda studien har beskrivit det som är väl en eventfilm.
Mm.
Vad det innebär rent praktiskt är lite otydligare, om det är liksom att det är ett event att filmen släpps, eller om det är, om filmen faktiskt skildrar ett event eller vad det nu är. Men tror du att han kommer gå blockbuster?
Jag vet inte. Alltså Dunkirk gick ju sinnessjukt bra.
Jo,
men och det var ju en så här genrefilm. Alltså det var ju så här...
Ja, jag skulle inte räkna den som alltså så här, jag skulle inte räkna den som blockbuster. Alltså nej. Visst den gick jättebra, var en stor film, många stora skådespelare etc etc. Men det är ju inte liksom sommarblockbuster i sin typiska utformning.
Det kommer handla om en man som har ett komplicerat förhållande till sin exflickvän.
Det kommer det garanterat göra.
Som behöver stoppa, se till att en buss alltid åker fortare än...
Ja, men jag blir förvirrad. Speed, var det någon som hade ett komplicerat förhållande till sin ex-flickvän i Speed?
Nej, men jag tänker om Christopher Nolan ska omdefiniera actionfilmen.
Speed 4.
Det är bara liksom in med det.
Det vore kul om han skulle göra liksom en konstig fortsättning på en franchisefilm. Det kommer ju aldrig ske, men...
Ja.
Nya Spider-Man.
Ja, precis. Men den är, jag vet inte hur man ska förhålla sig riktigt nu till Christopher Nolan. Det, under de här 9 åren så har vi haft lite olika ingångar på honom. Den här filmen, ja.
Ja, precis. Vi har testat då med Inception så visste vi ingenting.
Nej.
Med Interstellar så visste vi allt.
Ja.
Dunkirk sket vi.
Ja.
Så frågan är vad man gör med den här. Vad har vi kvar?
Precis. Vad gör vi med...
En sak vi skulle kunna göra är ju att vara den gemene biopubliken.
Vi klickar på en sponsrad trailer på Facebook. Exakt. När den dyker upp.
Ja, exakt. Vi får liksom inte söka upp något material, men det som kommer i vår väg kan vi klicka på om vi har tid och lust.
Fast då menar jag att vi säkert följer Empire Magazine på Twitter och vi är inne på Vanity Fairs
Jag skulle aldrig.
Så att jag menar att vi kan aldrig vara gemene man. Men det skulle vara om man skulle få liksom få updates om filmen genom våra mammor. Så här.
Nej, det skulle inte gå.
Nej.
Då får jag inga updates alls. Men jag tänker så här, gemene man då, om vi tänker mer om så här.
Nej, jag har det. Ja. Jag har det. Vi tar inte reda på någonting om det här, men vi måste återrapportera det som våra lyssnare meddelar till oss. Så att sånt som våra lyssnare...
Men finns det inte risk att de kommer gå superinitierat och ta reda på allt och höra av sig till oss?
Eller dra en vals. Och jag tänker att båda kanske...
Allt kan... hearsay.
Ja. Ja. Vi får liksom förhålla oss till det i någon slags källkritiskt liksom, nya världen-mode. Att så här, vi vet liksom inte vilka som är ombord. Mm. Vi vet inte vad plotten är. Vi kan bara förhålla oss till det som andra...
Det är annars det mest nya världen att göra är att låta algoritmen avgöra var vi landar. Så att säga.
Machine learning.
Ja.
Hur kan vi applicera hör av er med det. Ja. Hur applicerar vi machine learning på hur vi förhåller oss till Christopher Nolans nya film?
Ska vi bestämma ett sätt eller ska vi fundera vad heter det 2 veckor till?
Går det
vi lägger liksom läxorna på hög här.
Går det att kombinera det här med mottot på något sätt?
Ja. Så, vi ser helt enkelt.
Ja. Ja. Jag vill vända den här skutan 180 grader. faktiskt. Jag ska klicka fram en flik här. Och så ska du få... jag vet att du hatar Italien.
Så är det.
Det har vi pratat om i podden förut.
Gränsen nästan det är framförallt till... italienare jag hatar, ja, skulle jag säga.
Bra, för vi ska
prata... Det geografiska området har liksom svårt att ha en åsikt om.
Nej, det är en del av provinsen. Ja. Ja. Jag har en liten fundering kring italienska musiker.
Mm.
Jag ska klicka upp en flik här och vrida datorn. Så ska du, kan inte du beskriva... Det här är en artist som heter Giovanni.
Det är klart han gör.
Ja.
Det finns ju tre italienska mansnamn, så att det... He was bound to be.
Här är omslaget på hans nya singel. Kan inte du beskriva lite vad du ser?
Ja, det är då någon slags vit tegelvägg som har en grafisk guldig ram runt sig. Högst upp så står det Irama och längst ner så står det Giovanni. På den här tegelväggen så hänger även en tavla som har en väldigt ornamenterad ram och någon slags abstrakt färgmotiv. Och framför tavlan då, i mitten av den här bilden, så står då det jag antar är Giovanni själv i bara överkropp. Han har ett par skinnbyxor på sig. Det är någon slags tatuering alldeles vid halsen, mellan revben eller mellan vad heter nyckelbenen, som står det någonting eller?
Ja, det är oklart.
Jepp, depp, ja, någonting. Ja. Och sen har han massa ormtatueringar. Han är så här vältränad men inte för tillräckligt vältränad för att stå i bara överkropp på ett skivomslag, skulle man kan säga.
Mm.
Han ser även ut som att han tycker att han är ganska tuff. Berätta, varför tittar vi på det här?
Du ska få höra, vi ska lyssna på refrängen här till den här singeln. Ja, precis. Skulle du säga att det här är liksom gäng i ett gäng i Los Angeles looken? Kan man beskriva det så?
Nej.
Nej.
Det är ett gäng på någon badort i södra Europa snarare.
Mm. Det här är refrängen från hans singel. E allora resta ancora 5 minuti. Tanto lo sai che poi saranno ore. E passeremo la notte con i sedili giù e con un'alba in più. Mm. Reflektion.
Men inte, det var inte så dåligt ändå. En väldigt fluffig produktion, poppig, lät som så här lite så här lite slageraktigt kanske.
Hur tycker du att det går ihop med bilden?
Men inte så här. Alltså säg, jag tänker att han tänker att han är liksom Italiens Justin Bieber.
Mm.
Och då, men det funkar liksom. Vad tänker du att bilden utstrålar?
Jag tycker det är som Melodifestivalen. Ja. Det låter som ett Eurovision-bidrag.
Ja, lite så.
Och här står han i skinnbrallor, ormtatueringar och står med minen som "Ej, vad gör du i vårt kvarter?"
Ja, men det är också den här abstrakta tavlan i bakgrunden. Alltså säg, jag tänker att det är ändå så här, det är väldigt jag vill inte förvåna, det känns väldigt italienskt. Alltså att han vill se tuff och manlig ut på omslaget. Och att sen musiken kanske snarare syftar till att locka fram andra känslor. Han är också så här, vad kan han vara? 22?
Ja.
Alltså jag tänker så här, det finns ju någonting... Man ser ju igenom alla italienare direkt, för man vet att han är 22 år gammal, ish. Han har ju inte flyttat, han bor hemma hos mamma fortfarande. Den snittåldern på när italienska män flyttar hemifrån är ju 30 år. Sant. Så att man vet ju att liksom, det är ju en morsgris, så att säga.
Det här vore ingen spaning om jag inte har en del två, eller hur?
Nej, okej.
Okay.
Ska det här säga någonting om vår samtid nu?
Det här är nummer två. Mm. Sångare nummer två. Han heter Ultimo. Kan du berätta, vad ser du här?
Oj, det här är mer komplext, ska jag säga. Det här... Det är då en bildtagen på när Ultimo står på scen. Han har... Ja, hur ska man beskriva det? Han har solglasögon på sig, han har någon slags svartfärgad emo-frisyr, han har svart skjorta, han har tatuerade sleeves.
det är någon slags vit ring på hans svarta t-shirt. Han har micken, den där liksom detaljen jag lägger märke till, att han har micken på det här sättet som nu-metal-sångare har. Alltså att micken sitter, mickfästet sitter liksom i ögonhöjd, så att micken lutar lite neråt mot munnen och han själv lutar lite uppåt, som för att skapa liksom en tuff attityd och visa hakan för publiken.
Mm. Man skulle kunna tänka sig ett... vad heter de?
Linkin Park.
Ja.
Italienskt Linkin Park. Ja.
Vi lyssnar på hans senaste singel.
È da tempo che cammino e sento sempre rumori dietro me. Poi mi giro pensando che ci sei te e mi accorgo che oltre a me non so che c'è. Mi mancano tutti quei tuoi particolari quando dicevi a me.
Så en italiensk singer-songwriter, helt enkelt. Men vad heter det? Men det är ändå inte så här, återigen, det skär sig inte supermycket. Alltså han har någonting, kommer du ihåg den amerikanska artisten Uncle Cracker? Ringer någon klocka?
Om vi använder ett analysverktyg. Och kollar Oddpods 9-åriga bakkatalog, så är det här första gången som Uncle Cracker nämns i podden. Ja.
Uncle Cracker hade väl en, vad heter det, jag kommer inte ihåg vad hans superstora hit hette. Den låg liksom etta på trackslistan i 80 år på 00-talet. Men han var ju liksom också den här, det här snittet av artist, alltså lite poppigt. Lite poppy singer-songwriter-aktig. Men han vill ju också, jag visar en snabb bild, han vill ju också se liksom lite så här bad boy-aktig ut. Här är någon slags jeanskläder och tuff blink 182-frisyr. Så att så här, det, återigen, det här är bara Italien som precis har nåtts av Uncle Cracker.
Ja, men det är ändå så här, rätt bizarrt tycker jag, att... Alltså grejen är att jag har ju fler exempel. Det är det som är lite jobbigt. Det är därför det här blev en spaning. Men vi har inte, jag pallar inte att sitta och spela all den här cheesy. Det är lite intressant då att så här...
Det är inte som att vi stimrapporterar direkt. Nej. Så det gynnar inte de här artisterna.
Men det är intressant att liksom stå och spela mangas på foton och stå där i sina emo-frisyrer och så här, helt tatuerade och jobba skinnbrallor och sånt. Och sen när man lyssnar, då är det fortfarande det är flygel och det är musik som bäst passar till när man står där i porten och ens kärlek far iväg på Vespa i regnet. Och man...
och säger ciao.
Och man tänker att... hur kunde det bli så här?
Jo, men jag nämnde ju Justin Bieber. Är inte det här lite en del av vår tid? Alltså leka bad boy för manliga artister.
Mm.
Alltså jag tänker att så här, det är mycket poserande nu för tiden. Alltså man ser tuff ut, man beter sig tuff fast man inte är så tuff.
Mm.
Jag tänker att Drake har ju liksom lurat en hel värld att han är en tuff rappare som liksom pratar om bitches och vapen och grejer. Trots att han liksom bara är en förortskille från Kanada. Så att det ligger lite i tiden ändå.
Man väljer motton som skjut för att döda.
Exakt. Och inte bottnar i dem.
Ja. Men för grejen är att jag hade haft nog mer respekt för de här om de hade varit små mini Eros Ramazzottis i så här schysst sittande kostym och alltså, förstår jag menar, en sån här... så här,
Det du vill säga lite grann, italienska manliga musiker blir vid er läst. Ni ska se ut som socker och hela högen.
Ja, men lite så.
Absolut.
Lite så. Och jag har också då, eftersom jag nu har gått ner mig i italienska liksom, topplistan just nu. Och tittat,
italienska billboardlistan.
Ja, och även tittat på en hel del videos. Så kan jag mena att det inte är få videos som är inspelade i olika renässansslott i Toscana.
Nej, men det är ju mer Eros Ramazzotti då.
Och då står de här, liksom, gaddade till tusen i skinnbrallor och sjunger smäktande kärleksballader i renässans slott. Och man känner att det är någonting här som blir lite skit.
Kognitiv dissonans i Italien, någonting. Ja, jo. Men jag gillar ändå, jag tycker du borde fortsätta gräva i det italienska musikundret och se vad som finns där.
Det finns mycket flygelballader.
Ja.
Det är smäktande.
Är det som gäller liksom,
ja,
på listorna?
Det är så mycket flyglar.
Nästa vecka vill jag att du återkommer med en rapport om de kvinnliga artisterna på den italienska topplistan.
Mm. De har för lite kläder på sig och de är inte alls så coola. Ja. Utan de jobbar lite mer det här skogsrå-looken.
Mm.
Liksom. Mm. Eller vad man ska säga.
Får jag komma med en spaning då?
Mm.
Det här är en dubbelpipig spaning som jag har funderat på ganska länge. Den är tvådelad. För att den hänger ihop. Det var som att pusselbitarna föll på plats i veckan. Vad heter det? I hur den här spaningen ser ut. Den har en mörk sida och en inte så mörk sida. Vilken tycker du vi ska börja med?
Ska vi köra en inte så mörka sidan i någon slags övergång här från Toscana?
Ja, det kan vi göra. Den inte så mörka, alltså då den ljusare sidan.
Ja.
Okej. Vad har du för relation till sans serif?
Tänker du typsnitt då?
Ja.
Jag använder gärna Helvetica Neue, och det är väl sans serif.
Mm.
Helvetica Neue Condensed Black. Nej, jag vet inte. Jag bottnar inte riktigt det här. Nej, påsa, typsnittspåsa.
Men du är i lägret sans serif helt enkelt.
Definitivt.
Ja. Då är det ju goda tider för dig, kan vi säga. Mm. Vad heter sans serif då för den som inte är så mycket... Jag visste inte själv det här förrän jag började läsa på. Men sans serif då för den som inte är insatt är helt enkelt typsnitt som inte har serifer. Och hur ska man förklara vad serifer är? Serifer är liksom små...
Det som sitter längst ut, om man tänker sig Times New Roman, det som sitter längst ut på T-t.
Ja, alltså... De små ornament flärparna. Ornament är väl att ta i, men liksom att man adderar någon extra liten flärd på en bokstav. Mm. Jag ska visa två bilder för dig här.
Ja. Det är så himla bra radio när våra spaningar bygger på bilder.
Du hörde åtminstone ljud. Jag har ljud i den andra delen av den här dubbelpipan, så det är runt. Det här är då, jag kan beskriva vad du ser, men jag vill visa det här. Eller säg du vad det är du ser.
Vad man ser är ett antal logotyper som de såg ut förr. Google, Airbnb, Spotify, Pinterest. Och sen hur de har stiliserats till extremt klina, jag tror att det där är Helvetica Neue, nästan rakt av.
Mm.
Är det det?
Det är det.
Ja, jag bottnar lite i typsnitt. Men alltså, man helt enkelt bara skriver företagets namn med en superclean font och jobbar med färgen.
Mm.
Mobilanpassade logotyper.
Vad skulle du... innan jag börjar djupdyka här, jag visar en till bild. Det här är då, som sagt, Google, Airbnb, Spotify, Pinterest. Det är liksom, vad ska vi säga, företag av idag, verkligen. Mm. De hänger med. Jag har en bild på en annan kategori företag som har genomgått en liknande förändring. Vad ser vi här?
Oj, oj, oj. Här har vi Yves Saint Laurent, Balenciaga, Burberry, Balutti, Balmain.
Ja, något sånt.
Ja. Jag bottnar inte riktigt i mode heller.
Nej.
Men det här är klassiska modehus allihopa.
Ja.
Och att Burberry med deras snygga London, England i skrivstil under har bytt till... Är det här också? Det är någon slags Helvetica...
Det är i alla fall... Så, här tror jag inte att det är samma...
Nej.
Men man ser, de har liksom så här klassiska loggor. Yves Saint Laurent, väldigt så här kursiverade YSL. Väldigt så här stilistiskt typsnitt. Har bytt
sirlig, skulle jag
säga. Ja, verkligen. Har liksom bytt till en sans serif, en plain sans serif-grej. Balenciaga, samma sak där. Burberry, som du säger. Mycket sans serif på Burberry och sen då London, England i skrivstil, har gått också över till en väldigt plain grej. Det här då har liksom så här, jag såg, det började med att jag såg den här bilden på modehusen och hur de hade bytt loggor allihopa och började så här tycka att det här var intressant. Och började läsa på om vad det här handlar om. För det här är tydligen då ganska omdebatterat i, vad heter det, designkretsar. Att man överger, för det vi kan säga om de här loggorna innan de bytte till de här plaina typsnitten är ju att de har identitet.
Mm.
Spotify-loggan har som liksom att det kommer ljud från O-et. Yves Saint Laurent är liksom så väldigt stiliserad och så vidare. Man ser direkt på liksom... Man skulle kunna skriva ett annat ord med det här typsnittet och så ser man vad egentligen det egentliga loggan är, så att säga.
Och det har man ju sett ofta, alltså Carlsberg, probably the best beer in the world. Den har ju liksom skrivits om 100 gånger med andra... Alltså exakt likadant typsnitt på Carlsberg, fast med någonting annat, typ.
Och anledningen då till att de här loggorna, eller de här, vad heter, loggorna har förändrats och att företagen har gått över till den här sans-serif-världen handlar då i väldigt stor utsträckning om att man plattformsanpassar.
man ska helt enkelt ha en logga som funkar i alla forum. Och då är det ju framförallt då, på internet man pratar om. Det ska liksom i alla flöden gå att se ut på ett liksom enhetligt sätt. Och problemet är ju då till exempel att Yves Saint Laurents, vad heter det, typsnitt är ju väldigt särpräglat. Mm. Om du då ska publicera det så måste du alltid liksom ha bild. Mot om du då väljer ett typsnitt som, vad heter det, ett typsnitt som liksom finns i varenda webbläsare i hela världen, då kan du mycket mer anpassa designen på hemsidor, på grejer i flöden och så vidare, så att den kan liksom följa med storleksförändringar, följa med till olika mobiltelefoner, paddor, PC-apparater, allt möjligt.
Jag tänker det finns ett mått av läsbarhet också. Om den ligger som en, om du är inne på en webbshop i din mobil, då syns ju inte Yves Saint Laurent-loggan så jävla bra.
Ja.
Men om man liksom gör en sådär skönt fet sans-serif.
Verkligen. Ja. Och det här då kallas då tydligen av design-tänkare för bland culture. Alltså det blir bland som att det har ingen smak riktigt. Mm. För att det helt enkelt bara är anpassat efter plattform, inte efter identitet.
Mm.
Och jag började direkt tänka på liksom så här, du kommer ihåg normcore.
Ja.
Klädstilen då, där man skulle klä sig i liksom gubbkläder från 90-talet. Och hur, även hur liksom millennials klär sig överlag och ser ut.
Ja.
Där finns det också liksom ett bland element. Man ska liksom se ganska liksom trist ut.
Jag var tvungen att kolla Giovannis omslag igen. Han jobbar med seriffer.
Ja, han jobbar med seriffer. Italien har man inte riktigt hakat på sans seriff-grejen än. Men vi pratade även förut i podden om Ed Sheeran. Mm. Och hur Ed Sheeran anpassade sitt låtskrivande efter vad som funkar på olika plattformar. Mm. Alltså helt enkelt vad som går bra på Spotify och andra streamingtjänster och Tidal och allt vad det heter. Jag tänker att alltihop det här hänger ihop som liksom så här en verklighet där vi anpassar saker för att de ska funka överallt för så många som möjligt hela tiden.
Mm.
Det ska liksom inte sticka ut, inte ha för mycket identitet. Det ska vara bland helt enkelt.
Mm.
Det är rätt om min spaning.
Mm.
Del 2.
Får jag bara flika in där? Det är också skälet till varför vi inte lägger ut podden på Spotify. som många efterlyser. Ja. Men det ska vara lite svårt.
Men man kan liksom säga att internet har gjort att saker, många saker har blivit mer slätstrukna för att det ska anpassas efter allting. Så att säga. Det är del 1 i den här spaningen. Algoritmen har helt enkelt gått som en smörkniv och liksom slätat ut designvärlden och hur vi liksom ser på estetiska saker.
Och det var en ljusa sidan av din spaning.
Det här är en ljusa sidan av min spaning. Nu kommer den mörka sidan.
Bänka er,
barn. Det här är liksom så här, om den första delen av spaningen var blandkulturen, så kan vi kalla den här andra sidan för spiralkulturen. Vi har ju pratat mycket om den redaktionella loopen i, vad heter det, Oddpod.
Mm.
Nu då så pratar man ju ofta om att algoritmer på sidor fungerar som en spiral. Alltså du ska hela tiden hänga kvar på en sida och därför så plockar algoritmen fram nya grejer till det hela tiden. När då skjutningen i Nya Zeeland var så pratade i podcasten The Daily som New York Times gjorde, pratade Kevin Rose då, som är vad ska man kalla det, tech-korre på New York Times, pratade om då hur de här algoritmerna radikaliserar unga män. Vi ska lyssna på vad han sa.
This is pretty specific to YouTube, but that's where a lot of this stuff happens. So on YouTube, there's this, you know, recommendations bar, and after a video plays, another one follows it. And historically, the way that this algorithm that chose which video came next worked is it would try to keep you on the site for as long as possible, try to maximize the number of videos you watched, the amount of time you spent, which would maximize the ad revenue. Right, it maximized lots of things. And so it turned out that what kept people on the site for longer and longer periods of time was gradually moving them toward more extreme content.
Mm.
You start at a video about, you know, spaceships, and you'd end on something that was questioning, you know, whether the moon landing was a hoax. Or you'd start at a video about some piece of U.S. history, and, you know, 5 videos later, you're at kind of a 9/11 conspiracy theory video. Just these kind of like gradual tugs toward the stuff that the algorithm decides is going to keep you hooked. And in a lot of cases, that means making it a little more extreme.
Helt enkelt då, att algoritmen drar oss mot mer och mer extremt innehåll för att hålla vårt intresse vid liv. Som han säger här, det börjar med att man tittar på, vad heter det, ett klipp om rymdskepp, och sen är man på konspirationsteorier om månlandningen. Eller då som då i det här fallet då, när han pratar om radikaliseringen av högermän på internet, att man börjar med att lyssna på en person som PewDiePie, eller någon som liksom inte är liksom en agitator, men som flörtar med den här typen av saker, och sen då för algoritmen en sakta men säkert vidare, och det, rätt vad det är då så sitter man och läser KKK-grejer för att det, liksom, det var där man hamnade.
Ja.
Och att då i förlängningen då, de som är liksom sinnessvaga eller lätt påverkade kan bli så pass påverkade att de liksom börjar tänka på andra sätt om världen på grund av det här.
Mm.
Det jag tänker är att så här, det vi ser då samt algoritmen göra på en och samma gång är att göra allt slätstruket och att inget sticker ut. Och samtidigt radikalisera oss.
Mm.
Spontana tankar om det här.
Mm. Jag sitter här och försöker tänka. För det är ju, jag släpper ju inte mina barn i närheten av YouTube själva.
Nej.
Därför att de gånger jag har gjort det så har det ju slutat i konstiga videos. Mm. Då sitter de där och tittar på en förlossningsvideo helt plötsligt. Ja. Det är
ändå tamt att de hamnar på en förlossningsvideo, ska sägas. Det hade ju kunnat gå värre.
Det börjar med Teletubbies, det landar på förlossning. Mm. Och det där, alltså när han beskriver det där, så beskriver ju nog också en känsla som jag har haft.
Mm.
Så här, när man tänker efter så är det ju rimligt så. För att det är ju, awkward content är ju bara 5 klick eller någonting bort från var man än börjar. Nu är jag inne och snurrar rätt mycket när det är på så här musikprylar videos liksom, folk som testar nya musikprylar typ så här. Och där känner jag att den är extremt vältrimmad för mig, för att jag hittar ju ofta nya grejer att kolla på. Typ, där blir det ju heller inte så extremt så fort. Men då och då så kan det komma en curveball där man bara vänta, va? Okej. Okay. Mm. Alltså att det blir så. Men vet vi att det är så här? Eller är det liksom en antagande?
Att algoritmen funkar så här vet vi.
Mm.
Och det har tydligen då berättat Kevin Rose vidare i den här avsnittet av den här podden, att det har forskat ganska mycket på hur det här påverkar oss. Och att det har visat sig att det är väldigt sant att man kan verkligen radikaliseras av det här. Av att en algoritm fortsätter ge en värre och värre saker hela tiden.
Mm.
Och de stora liksom mediehusen som Facebook och YouTube arbetar nu liksom med att se över hur gör vi så, alltså hur hittar man en gyllene medelväg här där man fortfarande fortsätter rekommendera intressant content för den som vad heter det, gör någonting, men samtidigt liksom har någon form av kontroll på vad som händer så att säga, och så att det inte får förödande konsekvenser. Men jag tar ett annat intressant exempel här, är att så här, de här sakerna sker också oftast väldigt kontextlöst. Alltså precis som jag tänker att när de här företagen byter logga på sin design, så tänker man på fördelarna med det, men man tänker inte på nackdelarna. Alltså man tänker inte på att man tappar identitet, utan man tänker på att så här, det här kommer göra att vårt brand funkar mycket bättre i den moderna världen. Och så här, man ser inte den större bilden. Och Kevin Rose pratade om så här, till exempel att om du blir intresserad av andra världskriget till exempel, så kan du definitivt bli intresserad av nazism. Men om du går till ett bibliotek och ber att få låna Mein Kampf, så finns det en ganska stor chansrisk att en bibliotekarie då, som tar fram Mein Kampf åt dig, förklarar någonting för dig, säger vad det här är.
Mm.
Och den typen av kontext saknas ju liksom helt på internet, där du bara liksom kan då, ja, men steget från liksom, videon som du tittar på om rymdskepp ligger på samma plattform och kan ha samma produktionsvärde som videon som förklarar varför månlandningen är en konspiration.
Mm.
Så att vi får inte kontext och hela bilden på det sättet, så att säga.
Men jag tänker också att den är ju, alltså, algoritmen är ju tränad av människor. Jag tänker så här, jag går in för att se en, vad var det som hände med den där flighten som kraschade? Så jag går in och kollar ett BBC-klipp om en flygkrasch. En av rekommenderade videorna är Guy split in half by car accident. Mm. Och då är jag ju klåfingrig, för jag är nyfiken som människa och kan inte hålla ögonen borta från
den. Nej, man kan inte titta bort från en bilolycka.
Nej, exakt. Så jag klickar på den och lär då algoritmen att, alltså, så här, det bästa steget för att hålla mig kvar på sajten efter att ha sett om flygolyckan, det är den här bilolyckan.
Alltså, jag var inne först om man skulle ha något spår i det här som handlar om att så här, det är the robot overlords som redan kontrollerar oss. Men som du säger, det är ju vi som matar algoritmen med informationen som gör att det blir så här. Men det är ju så här, det är ju klassiskt att vårt beteende behöver ju liksom inte nödvändigtvis representera våra bästa intressen.
Nej.
Det finns det ju otaliga exempel på i hur vi har betett oss mot varandra genom historien. Det är liksom så här, det pågår ju en daglig kamp mellan ens hjärna och ens kropp vad gäller en sån basal sak som vad man ska äta.
Ja.
Kroppen vill ha pommes frites. Min hjärna vet att pommes frites kanske inte är det bästa, men där finns det en konflikt. Så att och precis samma sak sker ju i ett liksom... När du tar del av en algoritm på ett sätt. Du kanske inte nödvändigtvis agerar i dina bästa intressen när du matar algoritmen med information.
Men jag tänker så här, när det gäller, vad ska vi kalla det för, content på internet. Så tänker jag så här att, det är ju, jag upplever ofta, framförallt på en sajt som YouTube, att det är svårare att hitta, vad ska man säga, det är svårare att tänka med hjärnan där än att tänka med kroppen. Mm. Förstår jag menar? Mm. Jag menar inte att jag sitter och trollar efter soft porn, utan snarare att så här, om jag kan gå in där med goda intentioner för att se, återigen, vi säger den här nyhetsrapporten om en flygolycka. Det är där, den jag är där för. Nästa relaterade video kanske vore en jätteintressant breakdown av så här Boeings... sensors, why did they fail, bla bla bla. Det kanske är nästa så här video jag vill ha, eller nästa video jag så här, ja, som vore rimlig. Men så finns den där lilla personen som gillar skvaller och går och se hemskheter, alltså candid videos of people getting crushed. Och den, det är den som stimuleras hela tiden, det är den de lockar med då, för att det ger ju mer klick. Alltså jag tittar ju på fler videos då än om jag liksom hittar det som jag är där för att liksom se och informera mig om.
Och då tänker du ändå att du är där för att informera dig. Alltså ofta, åtminstone jag, när jag tittar på klipp på internet har liksom inget syfte riktigt. Alltså det motsvarar snarare det gamla tablåtittandet på tv. Mm. Man slår på och ser vad som är på och sen kikar man på det. Man kollar på liksom... Apex Legends-klipp när någon får många kills och sen så fortsätter man titta på mer och mer sådana klipp så hamnar man, ja du fattar. Mm. Alltså, det sker ju ofta på ett väldigt, väldigt oreflekterat sätt där man inte tänker att man ska ta in information överhuvudtaget.
Nej, precis. Men alltså, det kan ju börja i samma ände för mig. Alltså, så här, jag blir sugen på att se så här We Need an Architect-scenen från Inception. Så, här. Så jag går in och kollar på den på YouTube. Länkad till den, eller autoplayad efter den, är så här behind the scenes av Dunkirk. Mm. Ja, då kollar jag på den. Men ganska fort så hamnar man på någon sån här mobilfilm där någon av de inblandade skådespelarna went apeshit på någon restaurang. Och så här skandal och TMZ. Och då är man där och kollar på den. Och det var inte riktigt därför man var där. Kanske en ännu bättre behind the scenes film eller en djup intervju med Christopher Nolan hade kanske liksom jag hade kunnat liksom fördriva tiden med det också, men jag väljer slasket för att det är göttigt, det är ju härligt liksom.
Men hur tänker du då? För jag, det som jag tycker är intressant här på något sätt är att det sker två väsensskilda saker, PGA-algoritmen med vår, hur vi tar del av kultur och hur kulturen ser ut. Och de fungerar på så här, radikalt olika sätt. Den ena liksom grejen suddar ut saker som sticker ut. Den andra får oss att dras till saker som sticker ut. Och de ska sticka ut så mycket som möjligt. Är det här bara ett tecken på vår splittrade natur som människor är? Eller liksom, så här, vad säger de om oss, tror du?
Ja, det är en bra fråga. Alltså, det är ju definitivt en anpassning som sker... utifrån tekniska villkor, eller vad man ska säga. Det är ju väldigt mycket lättare att vara, vad ska man säga, smal idag. Mm. Alltså om man verkligen vill stå utanför fåran och inte är intresserad av uppmärksamhet så kan man ju verkligen göra sin grej på ett ganska radikalt sätt idag. Därför att det finns så många saker att vara anti mot. Back in the day handlar det om att så här, ja, men vi signar inte på någon major label. Men så här, ni åker ändå omkring och göder hela systemet på era turnéer och så vidare. Liksom. Numera så kan man ju verkligen göra sin grej och inte ställa upp på...
Genom att göra det i SoundCloud istället.
Ja, men typ. Ja. Men det där är, jag reflekterar över det.
Men jag gillar det du är inne på något sätt, för det är ju också så här, det du säger, konsekvensen av det du säger är också att för att vara bred så måste du vara ännu bredare än, eftersom att allt är smalt så måste du vara ännu bredare än vad brett var förut, så att säga. Det räcker inte med att du liksom köper reklamplats som alla ser, utan du måste även liksom anpassa och släta ut allting som kan innebära avsmak hos så få som möjligt i princip.
Men jag la upp min, jag hade suttit hemma i min studio här och jammat ihop ett live, lite live ambient som jag la upp på YouTube, och så ska man sätta titel. Jag hade ju helst velat sett någonting väldigt poetiskt, något pretto. Jag vet inte vad, men kanske har haft med liksom namnet Frönnes som jag gör musik under, eller lite sådär. Nu blev det istället live jam session with Octatrack, Ambika, alltså så här, lista syntarna, för jag vet ju att folk där ute, de har skaffat sin Octatrack och de vill göra ambient med Octatracken, då så googlar de Octatrack ambient. De kommer aldrig hitta till min video om jag döper den till en promenad genom solstrålar. Alltså så. Och jag känner mig lite smutsig när jag gör det. Ja. Samtidigt vet jag att det är ju enda sättet att göra det möjligt för någon som eventuellt kan uppskatta det jag gör.
Ja, men jag tänker, du väljer ju en annan målgrupp lite grann. Alltså du väljer den teknikintresserade snarare än den konstnärligt intresserade. Alltså,
ja.
Om man tänker liksom så här, jag själv är ju inte intresserad av tekniken bakom musik.
Nej.
Jag skulle aldrig hitta din musik genom att söka på de här syntarna.
Nej.
Jag skulle antagligen inte hitta den om den heter en långsam promenad genom solskenet heller. Men på ett sätt skulle ju det intressera mig mer, om du förstår vad jag tänker.
Jo, absolut. Absolut. Men det är ju liksom det där valet då mellan att vara den konceptuella. Men då kanske man ska ha liksom visst, alltså så här, då kanske man ska ha viss ambition med sin konst också. Alltså så här, för mig är det liksom mer meditation att sitta och pyssla med det där. Men det är jättekul att spela upp det för andra förstås. Men jag tänker att det är ju ganska lång väg till att folk ska hitta det bara genom att vara konceptuell. Eller för, men jag känner mig ändå smutsig när jag gör det där. För jag vet ju varför jag sätter den där titeln. Och det är ju för att så här, lite tråkigt om det är noll views.
Du spelar algoritmen i händerna hellre, så att säga.
Om jag kan få 400 som har tittat på klippet, så är det ändå lite roligare än om noll har tittat. Eller liksom en. Jag testar att klippet funkar. Jag lyssnar på det från jobbdatorn. Ja, jag lyssnar på det jag gör själv. Det får jag erkänna.
Men kan vi då på något sätt landa i slutsatsen att vi, hur vi än gör, sitter vi i knät på algoritmen, så att säga?
Ja, och jag tror inte att den bara är av ondo heller. Alltså, fy fan vad mycket skit man fick innan algoritmerna blev bra. Liksom. Alltså, tänk dig YouTube för 10 år sedan, vad dåligt alltså, rekommenderade videos var. Alltså, det var så fruktansvärt kast. Och tänk så här...
Men det var å andra sidan då, så här, det är lätt att se det i ett nostalgiskt skimmer såklart. Men det fanns ju å andra sidan någonting i det här med när man grävde fram en pärla på ett sätt som inte riktigt... att hitta liksom Paddy McAloon och David Webb som kör någon slags, vad heter, live-version av en låt, är ju liksom så här, då, när man gjorde det då så kände man sig som att man hade svart bälte i någonting.
Ja.
När man gör det nu så har liksom algoritmen gjort sitt jobb bara.
Vet du, jag måste erkänna en sak. När jag, alltså, Amazons rekommendationsalgoritmer, de går ju inte av för hackor liksom. Det är bra jävla skit. Så. Och jag läser ju i min Kindle, så när jag har läst ut en bok så får jag tips om någonting annat. Och de tipsen är oftast superspännande. Det jag gör då är att jag tar och googlar den här titeln och träffar någon sån här artikel som heter Best New Science Fiction November 2018. Och så väljer jag någon annan bok från den listan. För jag tänker att jag ska inte vara så simpel att jag bara blir en sån som så här läser klart en bok. Nej, precis. Jag läser klart en bok, jag sondmatas med nästa enligt Amazons fina algoritm. Men samtidigt så är den ju... Alltså, den ger ju bra rekommendationer. Så att jag får ju ändå säga...
Illusionen av frihet i den moderna tiden.
Jag använder den som ett startskott då. För att de ska aldrig få ett klick av mig där jag följer deras rekommendation. För jag tycker att jag ska vara större än så. Samtidigt har jag ju faktiskt jävligt dålig koll. Så att jag uppskattar ju ändå att bli knuffad i rätt riktning. Det är min lilla... Alltså, det är en ny definition av att knyta handen i fickan. Fuck the system. jag googlar.
Jag googlar själv.
Ja, man är inte mer än människa.
Nej.
Nej. Jaha, ska vi stänga våra toskanska slott för
ja, vi gör väl det.
För idag så ser vi vad som händer.
Vad hade vi på läxan då? Fundera ut hur vi ska följa Christopher Nolans nya projekt.
Mm.
Landa i motton. Ska försöka se, du ska se Smoking the Bandit. Jag ska såklart Convoy.
Jag ska göra ett nedslag i den kvinnliga delen av italienska. Ja. Men jag tror inte det finns mycket, lika mycket att skratta åt där. Det är det. Det blir inte lika roligt.
Jo, vi kan skratta åt kvinnor.
Ja, men alltså jag menar att de... Jag tror inte att det är riktigt lika pinsamt utifrån vad jag
det
sett.
Det tror jag.
Ja. Låt oss götta ner oss i det.
Och, om 2 veckor alltså så blir det bokslut på vissa av de här sakerna. Kan vi se.
Ha det bra tills dess.
Tja.
Tja.
Sento, se solamente ti inventasse delle nuove parole potrei dirti che siamo soltanto bagagli, viaggiamo in ordini sparsi. Se solamente ti inventasse delle nuove parole potrei scrivere per te nuove canzoni d'amore. Potrei cantartele qui.